Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Dette jo en fotballpodcast I utgangspunktet, og det jo en fotballpodcast som ofte veldig lettbeint, underholdende, liker jeg å tro selv. I dag så skal det nok ikke bli så mye av det, fordi et av mine favorittland, både innen fotball og andre ting, Tyrkia, ble jo rammet av et kraftig jordskjelv for noen uker tilbake. Det har selvfølgelig preget også fotballen der. I dag skal vi snakke litt om selve jordskjelvet og om hva slags påvirkning det har fått på fotballen. Og med meg da har jeg selvfølgelig på link fra Stockholm deg, Ekim Çağlar. Velkommen tilbake.
Takk så mye. Takk så mye.
Det vel bare I Tyrkia kanskje, at en stor naturkatastrofe kan kobles sømløst til fotballpolitikk?
Det har jo blivit det. Altså, først var det jo mest at I den her fruktansvärda tragedien, så vi pratar om runt 50 000 döda I den senaste siffran som jag har sett, det verkliga antalet kommer vara mycket högre än så. Alltså, I den första reaktionen så det så att alla gör vad alla kan. Och eftersom fotbollen en så viktig del av människors liv, då vill folk kanalisera det genom klubbarna. Och klubbarna I sig också väldigt aktiva. Så att på en gång blir det väldigt mycket fotboll I hjälparbetet. Och som vi har sett, som vi säkert kommer komma in på senare också, så det så att fotbollen har blivit nästan ett politiskt slagfält I efterdyningarna av den här naturkatastrofen. Som med allt så är allting politik I Turkiet. Och som är väldigt mycket, kanske inte allt, men väldigt mycket så blir fotbollen en del av det. På gott och på ont. Vi såg det på gott I början, på ont nu kanske.
Ja, och när du säger fotbollen får nästan en politisk... Det en underdrivelse, den helt klart der den linken, men vi må jo ta det tyngste først, Ekim. Altså, du har vært med et par ganger tidligere. Du jo, eller familien din fra Gaziantep, omtrent epicenter vel, for det som skjedde. Fortell litt om skjelvet. Altså, vi har jo hørt mye om det, men ikke nok, føler jeg. Hvor stort var det? Du nevnte tallet på 50 000 omkomne nå. Hvordan står det til?
Ja, det otroligt stort. Og det stort av många skäl, för att det dålig beredskap. Det stort för att det en stor jordbävning. Effekten har också blivit värre av att det här skedde väldigt tidigt på morgonen. 04.17 så rapporterades de första stora skalven in från gränsområdet någonstans mellan Karamanmaraş och Gaziantep. Och magnituden har varit så stor att, men som många vet, det väldigt många drabbade I Syrien. Det väldigt många drabbade hela vägen bort till östra Turkiet. Där ju, det brukar betecknas som sydra östra Turkiet, men tittar man rent geografiskt så det också ganska mycket mellersta Turkiet. Södra mellersta Turkiet från där epicentret även om det liksom regionmässigt räknas som sydöstra. Men till väster så det hela vägen bort till Hatay, Antakya, som den lilla remsan av Turkiet som också mot Medelhavet, som den nordvästra gränsen till Syrien.
Ja.
Att rent geografiskt det jättestora områden. Det tätbefolkade områden. Och som vi säkert kommer komma in på också. Mycket på grund av att beredskapen har varit dålig så också väldigt många som har farit väldigt illa. Så att det både en stor naturkatastrof men också en stor försummelse. Eller
Ja, och det är ju inte bara beredskapen som har sviktat. Eller det kan ju hända att man definierar detta som beredskap. Men det ju en del... entreprenører, byggeselskaper og så videre som har fått veldig hard kritikk. Fordi det jo, selv om dette et sjokk at det skjedde på den måten det gjorde, så det jo ikke et sjokk for hverken arkitekter eller andre lærde innenfor forskjellige felt at her kan det, og det kommer til å komme jordskjelv I fremtiden. Så vidt jeg har skjønt så har veldig mye av konstruksjonen som har skjedd I denne delen av Tyrkia tatt veldig lite høyde for at dette kan skje.
Ja, men absolut. Och det här är ju tyvärr en alltså, ganska återkommande politik också. Mm. Att man bygger husen och sen så får de godkänt stämpla långt senare med de här så kallade byggamnestierna. Så att det är många olika regeringar som har gett byggnader som inte borde fått godkänt och som inte har fått godkänt får en godkänt stämpel i efterhand för att de redan är byggda. Ja. Så det är någon typ av fuskbyggen som inte gått igenom de kontroller som bör gås igenom. Och den senaste sån byggamnestin skedde i 2018, vilket är precis som du är inne på, Turkiet är ett jordbävningsdrabbat land. Alltså det var en extremt stor jordbävning också som många säkert känner till 1999. Det har varit andra skalv, vann 2011, var också en jättestor jordbävning. Det har skett andra sådana jordbävningar också. Så att det skulle ske, det kunde experterna säga, men människor också minnen ifrån det här. Men sen så är det också väldigt mycket kring till exempel den här byggamnestin. Eller till exempel kring att man har samlat en jordbävningsskatt, brukar man kalla det för i Turkiet, i mer än 2 decennier. Och de pengarna vet vi inte hur de har använts. Så att om de pengarna hade använts på rätt sätt så hade det kanske varit så att byggnaden också hade kunnat vara mer säkra. Men just nu så pekar allt på att det finns en försummelse i förarbetet också, försummelse i kontrollerna. Vilket naturligtvis gör att det här blir en fråga mer än bara en naturkatastrof, såklart.
Ja, och när vi då snackar om störelsen på det själva så var det ju det var ju enormt och jag snackade lite om det med eleverna mina tidigare den uka. Då drog jag upp Google Maps föran klassen och tegnade på en måte en ring runt hvor dette har blitt kjent. Da. Fordi man snakker veldig mye om Tyrkia, det jo enorme tap også i Syria. Gaziantep og Antakya, det ligger jo veldig nært Syria. Og det har jo blitt kjent så langt som i Adana, i Beirut. Altså, det er et enormt område som har merket dette selve. Og det sier jo litt om tyngden, men det er jo også väldigt tättbebodde land vi snackar om här. 50 000 döda så långt. Det är väl man tror väl inte att man är färdig med att tälla upp ännu.
Nej, så är det. Det är med all sannolikhet ett väldigt väldigt stort mörkertal. Det är också ett problem med att det är fortfarande en akut fas på väldigt väldigt många sätt. Men samtidigt så är det så att räkningen alltså i hur man följer upp det här, vilken ordning allting sker, det vet vi inte riktigt för att det har ju varit mycket kritik om vi går över till hur den omedelbara reaktionen har varit, så har det också varit väldigt mycket kritik kring att det har varit dålig koordination, att militären inte har kallats in tillräckligt tidigt. Det är ändå en resursstark militär som ska ha viss beredskap även för sina situationer. Det har varit en väldigt utskälld statlig myndighet, AFAD, som är kopplad till inrikesministeriet som inrättades 2009, som har ansvar för den här typen av alltså omedelbara hjälpinsatser som har som sagt både dålig koordination men också otillräcklig hjälp. Att man inte har kunnat hjälpa till. Så att allting har hamnat lite på efterkälken. Så att det här med klargjorda siffror eller en ordentlig utvärdering av vad som har gått fel, det kommer dröja om vi ens får klara konkreta svar. För det är också det har också blivit en politiserad fråga på grund av att det finns en väldigt stor kritik och som många också vet, det är här en regering som inte tål kritik. Det har vi fått väldigt många exempel på de sista dagarna också.
Ja, och dit ska vi ju komma. Men det som är mest chockerande från här jag sitter är ju nettopp det att man verkar ju helt uforberett på något som alla experter har sagt att detta kommer. Men vi ska inte dvele mer vid det akkurat nu, Ekim. Vi som sitter i privilegierade land som Sverige och Norge, vad kan vi göra för att hjälpa?
Det är så många faser i en sån här fruktansvärd katastrof. Och den omedelbara hjälpfasen, den är vi mitt uppe i. Så att min uppmaning är, finns det organisationer som man litar på så är det naturligtvis jättebra att hjälpa människor i Turkiet och Syrien just nu. Många har knappt fått kläder och mat så att det räcker. Många har knappt fått ett tält att kunna övernatta i. Och det är trots allt väldigt kallt just nu i väldigt många av de här områdena just nu. Så det är väl en del, men ett medskick tror jag och en insikt som man får, det är att människor kommer, det handlar inte om veckor eller månader, det handlar om flera år där människor kommer att behöva återuppbygga sina liv. Förutom att sörja, förutom att få kanske psykosocialt stöd som också är någonting på kanske kort och medellång och lite längre sikt, så är det väldigt mycket av människors liv som behöver byggas upp. Så att Jag skulle nog, alltså mitt medskick i en sån här podd skulle jag säga är det bästa man kan göra är att försöka engagera sig långsiktigt. Hitta sitt sätt att bidra med. Göra sin research om man verkligen menar allvar med att hjälpa till. För att bygga upp de här samhällena och hitta sin väg in i civilsamhället med sina partners. Och där finns det säkert väldigt många bra, vettiga demokratiska organisationer som man kan kontakta som har god kännedom om landskapet där. Jag vet inte hur mycket till exempel projekt och kontakter. Är det Norsk Folkehjelp det heter? Alltså den,
ja, det, som, det existerar.
Som också hjälper, som jag minns det som att de har väldigt goda kontakter in i Turkiet. Att de har samarbetspartners i civilsamhället i Turkiet. Då kan man kolla till exempel vilka insatser som behövs där. Eller så kanske att man vill bygga upp ett skolbibliotek. Eller man kanske vill bygga ett dagis eller en lekpark. Så att hitta sin nisch, kanske en fotbollsplan. Alltså det finns, just nu måste man utgå från att det finns en brist på allt. Och det kommer att finnas länge. Så att det behöver inte bara handla om att skicka iväg en hundring liksom via någon app idag. Utan tänka långsiktigt.
Finn en kärnesak och gör research på hur du kan bidra till akkurat det. Vi nämnde ju byarna Antakya och Gaziantep, Ekim. Och vi har ju lovat att koppla detta här till fotboll som igen är märkligt naturligt att göra i kölvannet av denna katastrofen. Speciellt på grund av hur ting har blivit hanterat efterpå. Men det kommer ju Superleague-klubber från bägge dessa byarna. Henholdsvis Hatayspor och Gaziantep FK. De är alltså märkligt nog så är ju fotbollen i landet allerede begynt att rulla igen, men utan dessa två klubbarna, vad sker?
Det stämmer bra. I och med att det är, alltså också för att förstå magnituden, det är i princip hela städer som har miss stora delar av sina kvarter, sin befolkning, där alla i princip är drabbade, mer eller mindre direkt. Så två av klubbarna, precis som du är inne på, har ju dragit sig ur. Oklart vad som kommer att hända. Jag tror att det senaste som är sagt är att de inte kommer att åka ur. Fenerbahçes ordförande, tillika tror att han också är ordförande, Ali Koç i klubbföreningen för de professionella klubbarna i Superlig, har väl sagt att man kommer att försöka stödja de här klubbarna ekonomiskt. Men det som hänt är att de är helt satt ur spel. Deras trupper har börjat tömmas på spelare. Och egentligen så, om man går tillbaka kanske till den första fasen, så har ju nästan alla klubbar ställt om ganska snabbt till att låta sin administration arbeta för hjälpinsatser. Supportrar har gjort det, klubbar har gjort det. Så att klubbar runt om i Turkiet har också liksom sysslat mer med det här, med hjälpinsatsen än med någonting annat. Men kopplat till de här två klubbarna, oklart vad som kommer att hända. Vi har ju det närmaste som jag kan komma på som är jämförbart. Det är väl den flygkatastrof och flygolycka som Chapecoense råkade ut för i Brasilien. Eller flygolyckan var ju någon annanstans i Sydamerika, men den brasilianska klubben Chapecoense när man miste större delen av sin trupp. Det är väl någonting liknande man kommer att se. De här klubbarna är jätteviktiga i att vara kulturbärare för sina städer. Det kommer att vara en symboliskt viktig sak att spela matcher mot dem när det är dags. Men just nu är de helt. Det finns så mycket annat att prioritera just nu, så att de här är drabbade. Och där vill jag också slå slag för, om man gick in på till exempel Turkiska fotbollsförbundets webbplats tidigt, så såg man också att det är väldigt många amatörklubbar eller klubbar i lägre divisioner som också är oerhört drabbade. Alltså, det vi märker nu är att 2 av 19 lag i Superliga är direkt drabbade. Men de kommer säkert kunna hitta någon form av överlevnad. Men det finns ju många av de här områdena som har klubbar som kanske aldrig mer kommer att komma på fötter. Där det finns tränare, när de lokala fotbollsförbunden har domare som har gått bort. Vi har ju en målvakt till exempel i Yeni Malatyaspor som gick bort. En spelare i Hatayspor som alla säkert har talat om för att han också har en internationell karriär, Christian Atsu. Har gått bort. Så att det är en otrolig magnitud på hur hela samhällen har rasat samman på grund av det här. Och i det så finns ju också fotbollen. Så att det är jättesvårt att säga när de här klubbarna kommer att vara på fötter. Men jag tror att de här två klubbarna kommer att spela matcher säkerligen någon gång nästa säsong. Det kommer att göras insatser också från de andra klubbarna för att få dem på fötter, någorlunda på fötter. Och det är såklart parenteser med tanke på det stora mänskliga lidandet. Men pratar vi fotboll så är det här kommer också bli en effekt av den här jordbävningen.
Ja, exakt, för magnituden som du säger av detta är väldigt vanskligt att ta in över sig. Men det håper jeg vanlige folk ser jo at kamper avlyst, satt til 3-0 og sånn. Så derfor var det verdt å nevne det. Men vi var også inne på denne solidariteten fra resten av fotball-Tyrkia. Altså, fulgte man i mitt tilfelle Fenerbahçe sine sosiale mediekanaler i dagene etter og uken etter for så vidt dette selve, så var det jo ingenting om sport. Det var video på video av at klubbansatte, supportere, spillere, lesser, lastebiler fulle av hjelpeutstyr, klær, alt mulig. Og dette var en unison greie fra hele ligaen, men man ser jo spesielt at de store klubbene, man ser hvor store de da.
Ja.
Fortell litt om hva de har drevet med.
Ja, men man har ställt om hela organisationen lite grann som jag var inne på också. Att arenorna har ju blivit något typ av sambandscentraler för att samla in förnödenheter. Så att man har kunnat sprida information. Jag tror inte att man ska underskatta till exempel att de stora klubbarnas Twitterkonton, det låter som en banal sak, men det är ganska viktigt att Twitterkonton kan dela information från relevanta myndigheter så att man får information om vilka förnödenheter det behövs. Så bara där har man säkerligen gjort skillnad. Att det behövs, idag är det kanske blöjor. Imorgon kommer en ny lista på saker som delas från de här kontorna där man vet att det är strumpor eller någonting annat som behövs i mycket större utsträckning.
Mm.
Så det är den ena delen att man har faciliteter, man har kommunikationskanaler. Men sen har man ju också personal. Och sen så, som inte den viktigaste delen, men någonting som ändå har gjort mig väldigt glad på avstånd. Något som kanske utifrån ses som någon typ av gimmick eller att det nästan blir lite löjligt när spelare ska lasta på förnödenheter. I Fenerbahçe hade vi bilder på Ener Valencia.
Och familjen.
Och familjen, precis. I Galatasaray är nyvärvad Nicolò Zaniolo. I Beşiktaş fanns det också spelare från truppen som har gått och träffat jordbävningsdrabbade och sånt där. Det där i Turkiet är det där fantastiskt. För mig som följare som har drabbad familj i det här området. Det är fantastiskt. Alltså, de här symboliska sakerna är jätteviktigt för att liksom bygga upp bilden också av att hela landet är enat, hela landet mobiliserar. Det är den fackliga aktivisten, det är läraren, det är pensionären, men det är också de här mångmiljonärerna som faktiskt känner någonting. För det här är, jag kommer använda ordet den här fruktansvärda magnituden för att beskriva det här väldigt mycket, men det här är också någonting som gör att människor var helt paralyserade. Och det var som en naturkraft i Turkiet att förutom det man krävde av staten att de skulle göra, så var känslan i alla fall att man ur huset gick ut och gjorde vad man exakt kunde göra. Klubbarna var en del av det. Och människorna kände att alla behövde bidra.
Ja, ofte snakker man ju om parallellsamfund som något negativt, och det är det ju också stort sett. Men i Tyrkia så är det ju verkligen, alltså dessa stjärnorna, de lever i parallella samfund, de är ju inte en del av bybildet, gatebildet. Alltså det är ingen vanliga människor som får träffa Ener Valencia för exempel i Istanbul. Alltså det är ju gated communities och hela det upplägget där.
Herregud, ja.
Och när du då ser dessa folka göra, håll på att säga, ärlig manual labor,
ja,
så träffar det. Altså, det, ja, igjen, det kan se banalt ut og virke banalt, men det treffer folk på en helt spesiell måte.
Nei, det er landsorg på riktigt. Den känns garanterat av människor i Turkiet, alla människor i Turkiet. Vi är många som har känt det utanför Turkiets gränser. Det har varit en helt fruktansvärd period. Och att det finns människor som, vem den är, som vill hjälpa till i det här läget. Allt sånt är välkommet. Så att de som eventuellt småler åt de där grejerna. Jag hade kanske själv reagerat på samma sätt om det hade varit i ett annat sammanhang. Att, ja, nu försöker folk synas framför kameran om det hade varit i helt andra ämnen. Och sånt där. Men i det här så har det varit fantastiskt att se det. Faktiskt.
Jag är helt enig. Och det skulle också komma några andra fantastiska bilder där. Trabzonspor, varken din eller min favoritklubb på någon måte, Ekim. De spilte Europa Cup-kamp väldigt tidigt efter denna katastrofen. Och det var någon bilder från de tribunerna som varken du eller jag trodde man skulle få se i vår levetid.
Nej, men så är det. Ett fantastiskt fint tifo som återigen visar att just nu tänker inte någon på någonting annat än det här. Och det här var ju mitten av februari. Kan det ha varit 10 dagar efter
Ja,
och det jordbävningen, de var ju tvungna att spela på grund av att Europa match. Mm. Men hade väldigt mycket fint också att det var supportrar från andra lag. Nu har vi pratat mycket klubbar, men supportrarna har ju varit lika drivande, skulle jag säga, åkt till jordbävningsdrabbade områden, organiserat sig och kunnat enas. Det vet vi att det inte alltid är fallet när det gäller relationen mellan olika läktargrupper. Men där lades fiendeskapet åt sidan. Det syntes faktiskt på Trabzons läktare då också, att det var en Fenerbahçe-flagga.
Ja.
De som har pratat med dig någon gång, det är stort. Alltså utanför Istanbul-derbyna så skulle jag säga att det är en av de... Utanför storstadsderbyna, så att man också får bort Izmir-derbyna liksom, i rekommendationen, så tror jag att Fenerbahçe-Trabzon är ett av de största hatmötena i turkisk fotboll. Så att det var väldigt vackert att se. Och visar också på att man tog nya tag för en god sak.
Ja, altså det, jeg vil nesten inkludere storby-derbyene, sånn som ting har vært mellom de to klubbene de siste 12 årene. Men for de som ikke vet hva vi snakker om da, helt konkret så var det jo da Trabzon mot Zürich? Nei.
Ja. Du kan den bakgrunnen bedre.
Ja, det var Trabzon i Europa, og tifon som kom opp var da hentet fra et... eller det var veldig symboltungt, for det var bilder, altså det var basert på et bilde fra redningsaksjonen med en brandmann som holdt rundt et barn.
Ja, vi pratet om det seneste tifot nu. Ja, men precis.
Ja,
ja,
altså i den samme kampen som det var Fenerbahçe-flagg og sånn på tribunen der. Det var denne hunden som jo har blitt en nasjonalhelt. Den var på bildet der. Det var masse internasjonale flagg på denne hjelmen til brandmannen, blant annet det greske, bare for å sette litt i perspektiv. Det jo ikke et flagg man pryder tyrkiske tribuner med ofte.
Spesielt ikke i en nationalistisk stad som Trabzon. Altså bare det. Det fanns jo en liten gruppe Trabzon-supporter faktisk som vid, når man ble mestre forrige året, protesterade mot at man firade tillsammans med sine grekiske spillere. Så precis som du är inne på, så bara att den grekiska flaggan var där var jättefin. Sen så, det är inte alla länder som har gjort viktiga insatser. Hela världen faktiskt, alltså mer eller mindre de som har resurser hjälpt till. Men det var ett internationellt tema där ja, det hade väl också ett, som en nästan bindel runt armen, den här brandmannen som stod thank you på. Som var väldigt tydligt att det finns en tacksamhet också. Det är väl liksom om det är civilsamhället i Turkiet som har mobiliserat otroligt mycket, så är den andra sidan av det med de här omedelbara insatserna som faktiskt var bra. Just det här internationella också. Att man känner att världen är med Turkiet och Syrien.
Mm. Och bara för att toppa absurditeten, som du säger, det var ett Fenerbahçe-flagg, ett stort ett, som vajade på den samma tribunen. Sammen med Galatasaray-flagg, Trabzonspor-flagg, Besiktas-flagg och... de mindre klubbene var også representert med sine flagg på det stadionet, og det altså det stikk motsatte av det man vant til fra tyrkiske tribuner. For den oss mot den mentaliteten som, som nasjonalistiske tyrkere har mot resten av verden, for så vidt, den har definitivt supportere av de forskjellige klubbene mot hverandre, og kanskje spesielt Trabzon, som er den store outcasten blant de fire store, fra en helt annen del av landet og så videre. Det er altså, massiv respekt til alle som er involvert i det der, og fantastiske bilder å se. Men det var den hyggelige delen av det, hvordan folk har kommet sammen for å hjelpe. Så har jo ligafotballen også begynt å rulle, Ekim, og vi var inne på det tidligere, det har vært mye kritikk rettet mot reaksjonen, altså myndighetenes håndtering av dette her, både før og etter, og det har jo kommet til uttrykk på tribunen, blant annet hos ditt Besiktas, for ikke så veldig lenge siden. Fortell litt om hva som skjedde.
Men det som det omedelbara, det var väl att jag tror att det måste ha varit den första matchen, den mellan, alltså efter, det var ju några matcher som sköts upp omedelbart från den förra omgången så att säga, de spelades nu förra helgen. Jag tror att det var i lördags när Fenerbahçe mötte Konya, om vi började den ändå så kom vi till Beşiktaş senare. Så var det ju, man satt framför tvn och kollade, i slutet av första halvlek så hörde man en ganska välbekant, ett välbekant slagord och välbekant ramsa, Hükümet istifa. Högt, alltså regeringen avgå, eller avgå regeringen. Som vanligt i sina sammanhang så var ju Bein Sports som är produktionsbolaget som har sändningsrättigheterna, sänkte ljudet väldigt snabbt.
Mm.
Men man märkte att det var ganska mycket tryck. Alltså man är ju ändå van vid vilka ramser som går bra. Går de genom tvn på det sättet så att man liksom verkligen noterar det väldigt tydligt. Men då är det många som står bakom den.
Nettopp.
Och det var många som reagerade på att det här blev en grej. Det var många som reagerade på att det tystades ner väldigt, väldigt aktivt. Och sen så började det också florera klipp naturligtvis på sociala medier. Som gjorde att människor såg att det var många som var arga. Och Turkiet är ju, jag tror att liksom för kontexten skull, för att förstå vad som håller på att hända på turkiska läktare, så tror jag också att man måste kontextualisera det med att Turkiet är ett land som har gått i auktoritär riktning. Det vet alla om. Mm. Enligt Reporter utan gränser så är pressfriheten satt helt ur spel. Alltså Turkiet spelar bottenligan när det gäller det. 90%, återigen enligt Reporter utan gränser, 90% av landets medier kontrolleras av regeringen på ett eller annat sätt. Så att i sådana sammanhang, det finns väldigt få utrymmen kvar där människor kan höras och göra saker tillsammans. Nu hittade man den här, med den frustrationen som man har över framförallt den här jordbävningskatastrofen, hanteringen av den. Men säkerligen många andra frågor också som har legat på puttrat. Det finns en missnöjdhet över det ekonomiska läget. Det finns en missnöjdhet över att man inte behandlas som likvärdiga medborgare om man inte stödjer rätt sida, så att säga, politiskt. Så när det här kom fram så var det ganska tydligt. Det var inte bara jag som reagerade på det här som någonting som man trodde faktiskt skulle kunna växa. Och det gjorde det ju. Det blir någon sorts dominoeffekt också. Och man brukar säga att mod, det är ju någonting som smittar. Och det modet smittar jag av sig. Beşiktaş kan inte vara sämre än Fenerbahçe. Så det är klart att när Beşiktaş spelar match också så. Med den läktarprofil som man har, som de uppstudsiga lillebröderna i Istanbul, som också har lite mer... Man leker ju väldigt mycket med en vänster- och upprorisk symbolik.
Ja, anarkist-symbol i supporterklubblogon.
Exakt. Sen så är inte läktarna vänster rakt av. Alltså det är inget Livorno, det är inte St. Pauli. Det är betydligt mer komplext än så, såklart. Det är den första att skriva under på. Men det finns en upprorisk prägel. Och förutom både under Fenerbahçe och Beşiktaş-matchen så samlar man ihop förnödenheter. Det har blivit en återkommande sån... ganska symbolisk hjälpinsats. Det är inte den viktigaste hjälpinsatsen, men att man kastar in, till exempel som under Beşiktaş-matchen, man kastar in nallar till barnen för att göra en poäng av att den här matchen handlar om någonting annat. Vi är här för att göra nytta också.
Ja.
Så samlar man både in förnödenheter vid sidan av matchen, men man kastar också in till exempel nallar, som i det fallet Fenerbahçe-supporterna kastar in halsdukar i sin match. Men så används också läktarna såklart, så att innan avspark i Beşiktaş-matchen också dagen efter så var det ju väldigt tydliga protester. Återigen samma ramsa, Hükümet İstifa, som ekade mest. Det här har ju blivit, som du säkert också sett, en stor politisk fråga. Alltså nu positionerar sig alla utifrån vad läktarna har utropat i den här matchen.
Ja, det har blivit en kämpestor sak. Men det som är tydligt, alltså för vi går vidare på reaktionerna på dessa ropene, är ju att det är ju... mulig jeg tar bruk litt store ord nå, men det er jo uttrykk for en nasjons sinne at den høyeste, alle som har vært på en tyrkisk stadion eller sett en tyrkisk kamp på TV vet at her er det høyt decibelnivå. Når det høyeste av alle rop ikke er til støtte for din egen klubb, men for at regjeringen må avgå, det er veldig betegnende for hvordan folk tenker akkurat nå. Og det må jo kveldes, sier regjeringen. Jeg retweetet jo, eller Pyro Pivo, retweetet din tråd fra noen dager tilbake, men jeg tror vi nesten må gå litt gjennom hva som har skjedd. Vi kan vel kanskje begynne med Devlet Bahçeli, leder for det. For det meget, ja, håper å si konservative, veldig nasjonalistiske partiet MHP.
Ultranationalistiskt, och det är ändå beteckningen ultranationalistisk kan ju användas för att beskriva den på ytan åtminstone moderniseringsprocess som man har gått igenom de sista decennierna, men i grunden så finns det goda skäl att kalla det för ett fascistparti rakt av.
Alltså det heter Milliyet Halk Partisi och det
Milliyet Hareket Partisi.
Jag ville på norska översatt till nationalistisk folkeparti. Alltså,
det är inte halk, det är hareket. Så det är alltså nationalistiska aktionspartiet.
Ja, okej. Då drar jag tillbaka min översättelse. Men nationalistiska är det i vart fall. Och ledaren han har gått hårt ut mot mot supporterprotesterna.
Ja, och det som också är viktigt för kontexten. Det här är ju en del av regeringsunderlaget, så det är samarbetspartners till regeringen. De har inga ministerposter, men de utgör liksom regeringsunderlag. Också viktigt att komma ihåg när Devlet Bahçeli går ut och säger att de här uttrycken är respektlösa mot jordbävningsoffren, menar han. Och det är ganska tydligt att han lägger ansvaret för det här på klubbarna och säger att behövs det så kommer det, om det här fortsätter, så som det gjorde på Fenerbahçes match, och det här skrev han precis i samband med Bishters match där också skedde då. Så att om det sker på fler matcher så borde frågan om att se eller att inte tillåta supportrar på plats diskuteras. Så att det var en väldigt tydlig markering att det här är någonting som de noterar. Det här är någonting som regeringsunderlaget har sett, irriterat sig på väldigt mycket, att de inte kommer att acceptera det och att klubben också kan fara illa. Alltså det är en sån markering. Och dagen efter det, i och med att det också blev protester som sagt under Besiktas match, så var det ju tror jag under måndagen ganska omgående som inrikesministern Süleyman Soylu, som en riktig hardliner inom regeringspartiet AKP, gick ut återigen, tog avstånd från det här men gick väldigt hårt fram också att kalla det här för rena provokationer. Idrottsministern gjorde samma sak. Och visade att men det här är ingenting som man tar lätt på från regeringsläget, för att uttrycka sig milt. Och med tanke på att när minister i Turkiet pratar på det här sättet, då menar de ganska tydligt att det här kommer vi försöka motarbeta. Och motarbeta som en ganska mild beskrivning av hur det här partiet brukar agera.
Ja, definitivt. Vi kan ju ta Bahçeli personlig först. Han fortalte att han skulle melde sig ut av sin klubb som är Besiktas. Det sa han att han gjorde, men det har ju kommit fram någon upplysningar om medlemskap hans och
ja, det är många detaljer där. Han ska ju, det är du inne på nu. Det först kom det uppgifter om att han inte alls var medlem längre på grund av att han inte hade betalat medlemsavgifter. Idag kom det faktiskt en dementi från klubben där de sa att han inte alls var utkastad. Nej. Men samtidigt så har han inte officiellt försökt gå ur klubben. Så det är väl det senaste. Det händer väldigt mycket. Den där tråden också börjat leva sitt eget liv. Alltså jag har försökt sammanfatta vad som händer de senaste dagarna, men det händer för mycket.
Ja, det går fort nog.
Men han är ju med i silly season-svängen också genom att han har gått över då. Som är också bland det senaste med Devlet Bahçeli. Så Devlet Bahçeli officiellt, han hejar inte på Beşiktaş längre. Han och flera partikamrater till honom i MOP, Nationella aktionspartiet, de har gått ur som medlemmar, säger de. Och Devlet Bahçeli själv håller numera på Fatih Karagümrük. Han har gått över till Fatih Karagümrük som är en supporterövergång.
Ja.
Bland de märkligaste turen jag sett. Alltså.
Och det är ju inte en tillfälligt valt klubb för Fatih Karagümrük. De är inte lika intresserade att regeringen ska avgå som för exempel delar av Besiktas supporterna är.
Så är det ju. Och de gånger som jag har varit på Karagümrüks matcher, några gånger har det varit, då har det ju varit ganska mycket faktiskt MOP-hälsningar på läktarna, så att absolut, det funkar. Sen så, intressant bakgrund, det har alltid funnits, eller de sista decennierna har det funnits vissa kontakter mellan Karagümrük-supporter och Besiktas. För de har en gemensam fiende i Kasımpaşa. Så att det är väl, om Bahçeli ens bryr sig om det här med att gå ut och byta lag, alltså det blir ju taffligt. Det säger ju ganska mycket om att han i grunden inte är en riktig supporter också. Men han har ändå läst på sin läxa, så att han har inte gått över. Hade han sagt att han nu håller på Kasımpaşa hade det varit betydligt värre. Alltså, det finns ändå en logisk övergång till att gå till Karagümrük på det sättet. Förutom det politiska som du är inne på också.
Men det är ett par geografiska ting här som delvis Istanbul-nörden Morten Galaasen biter seg merke i. Det er jo at, for det første, jeg vet jo at Fatih, bydelen som Fatih Karagümrük kommer fra, den er jo mer konservativ enn de fleste andre sentrale deler av Istanbul.
Absolutt.
Men det er jo også sånn at Kasımpaşa, området, ligger jo omtrent midt imellom nettopp Fatih og Besiktas. Så det er litt morsomt at du sier at de har en felles fiende der, at det er på en måte skvisen i midten.
Ja.
Men dette er bare interessant for deg og meg, tror jeg.
Ja, jeg tror det. alltid någon dåre där ute ändå. Jag är väldigt, alltid varit nyfiken på vilka som lyssnar på den här podden. Jag älskar den. Den är också väldigt nischad. Så det är skönt att kunna prata om såna där delar av viktigheten i världen också.
Ett sted må vi kanalisera det. Men det är ju då, alltså, någon klubber har ju gått aktivt ut och tatt avstand fra disse ropene om altså disse regjeringskritiske ropene. De som var først ute var vel Kayserispor, Konyaspor, Alanyaspor og mer ukjente Ankara, Ketchiören Gürcü.
Just det.
Men den lista ble fort lengre, Ekim.
Ja, alltså såklart som många redan vet, Başakşehir är också en klubb som har omfamnats av Erdogan. Där finns en hel del sponsorband tidigare också som är tveksamma direkta band till regeringspartiet i och med att ordföranden också är lokal AKP-politiker. De gick ut med ett liknande uttalande. Och det är väl ungefär det man har kunnat förvänta sig. Det som också tror jag är ett resultat av trycket, för det här med att ministrar går ut och pratar så här om supporterna, att en partiledare för ett ultranationalistiskt parti går ut och pratar om det här på det sättet, det gör ju att alla känner något typ av tryck. Så att det jag skulle säga är det kanske starkaste avståndstagandet, förutom, det kan vi ta ett exempel senare, eller ja, jag kan nämna bara att Çaykur Rizespor är också en sån klubb som har tagit avstånd, där de kallade ramserna, de regeringskritiska ramserna för, jag tror det är någonting i stil med sjuka, smutsiga rotters skrik, var deras beskrivning av de här ramserna. Vilket är också ett märkligt sätt att faktiskt beteckna människors desperation, absolut. Men fulla demokratiska rätt att uttrycka sitt missnöje. De hittar inte någon annanstans. Men det jag skulle säga var att det är intressant också att eftersom alltså intresseorganisationen för de professionella klubbarna i Superlig, inte andra divisioner så, men de klubbarna som finns i Superlig, de har gemensamt gått ut i ett ganska mjukt avvägt, alltså väl avvägt uttalande där man inte direkt egentligen fördömer ramserna, men där man har sagt att nu är det dags för fotbollen att stå för enighet och stå upp bakom mer eller mindre det man säger i regeringen och lugna ner sig med allt som inte har med hjälpinsatser att göra, och det är en markering mot ramserna, men man säger inte rakt ut. Och det där binder ju alla klubbar, och det där var ju någonting som Fenerbahçe, jag tror till och med Beşiktaş faktiskt delade, så att det blir ett indirekt avståndstagande från sina läktare. Så att, att några klubbar som redan visste hade de här kopplingarna, och också för kontext. Alltså, jag såg en sammanställning som också finns i den där tråden av de här 19 klubbarna i Superlig just nu. 7 av dem har aktiva personer i regeringspartiet AKP i sina styrelser. Så att, alltså, politiken finns där. Nu pratar man om att det inte ska vara politik. Man ska liksom sikta in sig på de humanitära delarna. Men politiken finns där, och kontrollen över de här klubbarna, alltså de klubbarna kommer ju aldrig någonsin ta parti för supporter. Absolut inte. I och med att det har blivit så politiserat och det handlar om regeringsfrågan någonstans. Och som man ser det. Så att just nu på pappret i alla fall så har alla klubbar på något sätt tagit avstånd från läktarna. Mycket för att de måste, men många av dem vill också ta avstånd. De tycker inte att det här är någonting som är en demokratisk rättighet, uppenbarligen.
Ja, det är kanske det skumligaste tegnet i tiden som jag har sett över flera år när det gäller tyrkisk politik. Men du nämnde ju Süleyman Soylu, inrikesministern, som sa något sånt som att han anbefaler att supporterna inte ska förgifta processen som landet står ovanför, ett eller annat sånt. Och det tolkar du som en trussel?
Då får du hjälpa mig med trussel, vad är det?
Hot.
Ja, men det är absolut ett hot. Och det kommer också från Hardliner. Han har ansvar för några av de mest fruktade delarna av regeringsapparaten. Alltså han har polisen på sin sida. Det är de han basar över. Och när han pratar om människor på det här sättet, att de på något sätt förgiftar enighetsprocesser, räddningsaktioner. Det han siktade in sig på där, det var ju, han pratade om säkerhetspolitik från början, men han menar ju att man förgiftar hjälparbetet. Då gör han ju liksom de som står bakom de här protesterna, gör han till en stor del av problemet med att försöka återuppbygga samhällen. det är ju för det första fel. Alltså, människor som uttrycker sig liksom sin, utöver sin demokratiska rätt förgiftar ingenting. Och det som supporterna menar ju, för att komma tillbaka till det här med att amen, det är respektlöst mot människor som har dött. Det de här supporterna säger är att det är respektlöst att inte ställa ansvarsfrågan just nu. Nu när vi har så mycket att utgå ifrån i, amen, som vi var inne på. Vad har man gjort under de här senaste decennierna? Vad har man tagit för beslut som har kunnat skapa den här situationen? Men vad har också hänt den här första perioden, första tiden efter jordskalven? De frågorna får inte ställas. Och om man anklagar någon för att förgifta processer, då är det ett hot.
Ja, definitivt. Och nu hade man ju då denna fantastiska, som vi var inne på i stad, enhetliga insatsen där klubbarna satte till sida sina vanliga aktiviteter för att hjälpa offren. Du hade denna markeringen från Trabzon i Europa. Och så går det rätt och slett någon dagar för man bara har steile fronter. Och då har du ju då plötsligt fått en sån ball där klubbene går ut och mer eller mindre kritiserar supporterna, som då igen förer till att för exempel i Fenerbahçes tillfälle, detta är också från tråden din, den vänsterorienterade gruppen Sol Açık, som vinner att kritisera sin klubb för att kritisera sina supportare. Och det är ju inte unikt för den gruppen i Fener, men nu har du då gått från en fantastisk möjlighet till att samlas för ett större gode och bara blivit ett sånt fragmenterat kaos av krangling och trusler och fanskap.
Ja, och det har ju växt. Alltså, just de här starka reaktionerna direkt från både Bahçeli och från de här ministrarna, det har ju gjort att den irritationen har ökat och att polariseringen i den här frågan har ju ökat på grund av att regeringen agerade så resolut så snabbt med hur man uttalade sig kring det. Alltså hade man sagt att vi förstår att människor är desperata, frustrerade och liksom försökt hitta någon försonande ton i tonträffen så hade det här inte växt heller. Utan det man har inte kunnat hantera att människor tycker olika och använder liksom läktarna som ett forum för att komma ut med sina budskap. Och det är en fråga som är, det kan man ju tycka vad man vill om, men i ett civilsamhälle som är så nedtryckt så är det här ett av få ställen där man faktiskt hörs. Där man kan också lite av skydd av den här anonymiteten som man tror och hoppas finns i alla fall. Det kan man också diskutera i och med att det finns ett elektroniskt biljettsystem som gör att alla är registrerade när de går på matcher. Troligen så kommer ju allt göras, det finns ju uppgifter om att de har börjat man har börjat försöka identifiera vilka som har sjungit med i ramsen också. Obekräftade uppgifter, så det kan jag inte utveckla mer. Men det är väl vad många räknar med också. Att det finns ju kontrollmekanismer. Men man har försökt använda det utrymmet så gott det går. Och regeringen har gjort, försöka vara så här neutral kriskommunikatör i det här fallet. Då hade jag gjort som regeringen fast precis tvärtom. Alltså nu om vi kommer in på de senaste dagarnas händelse till exempel med bortaförbudet. Att Fenerbahçe-supporten inte får tillstånd att åka till Kayseri. Då är det en kollektiv bestraffning där också regeringsanhängare som håller på Fenerbahçe inte tillåts åka och se fotboll. Så att nu har det blivit något mycket, mycket större än att det bara handlar om att vara för eller mot regeringen. Nu handlar det om att man ritar om fotbollskartan igen eller läktarkartan igen för att man är rädda för grupper av supportrar. Det ska man komma ihåg. När Fenerbahçe och Beşiktaş-läktarna, när de ramserna om att regeringen ska avgå, när de ekade så var det inte alla supportrar som sjöng med i dem.
Nej, det var till och med peeping och booing mot de ropen.
Absolut, absolut. Det har det säkerligen varit på. Jag såg något klipp från Fenerbahçe-matchen att det var så. Beşiktaş-matchen hörde man också i bakgrunden. Vissa gör ju det här, absolut. Det är ett tvärsnitt av hur befolkningen ser ut.
Ja, och jag husker det själv från jag var på bortefältet på Emirates då Fenerbahçe mötte Arsenal där för snart 10 år sedan. Vi är gamla, Ekim.
Men ja,
det var ju august 2013 och det var ju då fortsatt tror jag protester i förbindelse med Gezi som väldigt många säkert har ett förhåll till och då begynte ju någon att ropa herjer Taksim, herjer Dirinic.
Just det.
Som betyder något sånt som
överallt i Taksim, motståndet är överallt.
Nettopp. Och
kampen är överallt.
Själv på det bortefältet där så blev det då krangling Og det var, altså jeg vet ikke hvor mange det plass der. La oss si det var 3000 der da. Blant de 3000, alle der av samme grunn, holde med samme lag. Du skulle tro det var en relativt homogen gruppe, sånn ja. Er det ikke. Nei, hos absolutt. Noen klubber i Tyrkia.
Och det ger ju också möjligheter att alltså vinna hearts and minds. Den här regeringen är inte intresserad av det. Det är den intoleransen som finns gentemot civilsamhället i övrigt eller någon typ av politisk opposition i övrigt i samhället. Det är exakt den vi ser också i fotbollen. Det har blivit glasklart tycker jag. Och det gör att de här protesterna alltså om man ska försöka spana någonstans i framtiden, de lär ju fortsätta samtidigt som det pågår någon typ av repression samtidigt. Nu är det ju bara uttalanden. Nu har det också växlat upp med det här bortaförbudet, förbudet för borta supportrar. Fenerbahçe överklagat så vet ju inte hur det kommer landa. Men jag har svårt att se att man backar från de beslut man har tagit för det tolkas ju som en svaghet i, med den här maktens logik. Liksom.
Ja, vi följer väl att vi vet hvor den saken havner, selv om vi ikke vet offisielt. Men du nevnte dette med passolig, og det er interessant, fordi det er jo, det ble innført i 2014, det er dette billettsystemet som vi har snakket om i flere episoder tidligere, hvor man må registrere seg med veldig mye informasjon i et system som vel eies av en bank, hvor Erdogans familie er aksjonærer eller deleiere eller hvordan det er. I hvert fall knyttet til regjeringsapparatet.
Absolutt. Tidligere minister til og med, numera Berat Albayrak.
Ja, ikke sant.
Son-in-law til Erdogan.
Mm. Og det har vært sterkt kritisert fra starten av, fordi man har mistenkt at dette er informasjon som man vil misbruke i fremtiden. Og så har, det var jo veldig mange protester de første årene. Det var vanskelig å få folk på tribunene. De store supportergruppene holdt seg unna, men så har jo de blitt utslitt, gitt opp litt, og så har jo tribunene blitt fylt igjen med årene. Men nå, som man på en måte hadde glemt det litt, hvor ille dette kunne bli, hvis de nå faktisk tar i bruk det systemet for å straffe individer, som, for man har jo bilder, jeg har sett det selv, når du biper billetten din, så kommer det opp bildet av deg på en skjerm som vaktene ser på, for å vite at dette er ditt kort som du bruker, og de vet hvilket sete du skal på, hvilken rad, hele den greia der. Så de kan bruke denne informasjonen for å identifisere deg. Hvis de nå gjør det, så vil jo de mest konspiratoriske menneskene fra 2013-2014, som allerede da skjønte hvor dette bærer, de vil jo få rett.
Ja, det är mycket som tyder på det. Det är väl det, alltså parallellt med just Pasolig också, det är ju egentligen ett reformpaket där biljettsystemet var ett av många. Och själva det politiska beslutet togs 2010 eller 2011, jag tror 2011. Lag 6222 som är mycket omtalad i supporterkretsen naturligtvis för att den är repressiv mot läktarkulturen. Precis som du är inne på, man varnade för redan då. Att det infördes till slut 2014 sågs också som en markering mot just att väldigt många supportrar var ute på gatorna under Gezi-protesterna. Mm. Så att då slog man väl, det hade säkert hänt ändå. Men tajmingen när det infördes slutligen 2014 sågs som att okay, efter sommaren 2013 när vi har sett att det är väldigt många supportergrupper som är ute och när läktarna också börjar fyllas med gatans ramser eller slagord. Att man skulle liksom slå ner på den läktarrörelsen genom det här. Och parallellt med det här, det är lite svårt att, alltså om Pasolig skulle kunna vara ett verktyg så finns det också andra regler om till exempel att man inte får uttrycka sig ideologiskt, man kallar det för ideologisk propaganda tror jag att det är liksom någonting som klubbarna kan få böter för. Det har också införts andra regler som är som idrottsministern ganska sent under sommaren 2013 gick ut med att ja, men nu kommer liksom politiska ramser överhuvudtaget att förbjudas, att de kan beivras. Det har skett ett par gånger också efteråt. Jag tror att det är något fall där Gençlerbirliği-supportrar har stött någon hungerstrejkande lärare till exempel. Att de blivit föremål för någon förundersökning åtminstone. Och det är klart att i fel händer i ett sånt här system skulle det kunna vara någonting väldigt, väldigt repressivt också. Men med det sagt, Bojkotten fortsätter ju inte för många, men en del supporter i alla fall. Så att det är precis som du säger, att läktarna har ju börjat fyllas igen. De halverades direkt efter genomsnittsantalet. Genomsnittsåskådarna i Superlig. Nu är de uppe på gamla nivåer i antal. Men det vi kan räkna med att det ändå är någon typ av utbyte av supportrar som har skett. Alltså det är nya som har tillkommit och många gamla har tacklat av. Så det har blivit någon påtvingad generationsväxling också. Så att jag har gått på mycket matcher med Besiktas. Jag vet ju mycket folk som fortfarande inte går. Alltså sådana som har varit väldigt aktiva på Besiktas-läktare. Verkligen en del av den kulturen. Går ju inte på fotboll längre för att de inte vill befatta sig med Pasolik.
Nej, jag var ju på en liten ferie där i augusti i fjol och hade då i solidaritet med mina vänner i Besiktas-miljöet. Nej, ursäkta, Fenerbahçe-miljö. Och så slutade dra på kamper efter att Pasolig blev infört, men jag sprack. Ska innrömma, jag köpte en sån dagsvariant.
Ja.
Och drog på Europacup-kampen mot Austria Wien. Det är därför jag har sett hur det fungerar i praxis. Och när jag mötte mina vänner efter kampen så fick jag väldigt dålig samvittighet, för de har ju seriöst inte varit på stadion på nästan 9 år. Alltså detta är banan som de har lagat tifor och haft säsongkort på, varit där sedan barndomen, alltså varit aktiv. Detta är en stor del av livet deras, och bortekamper och liksom hela den grejen. 9 år utan att gå på stadion. De husker ju knappt hur det ser ut på insidan, hur det känns, luktar allt det där. Och så ja, du skönjer ju hur mycket det betyder för folk då, när de är villiga till att ge avkall på det över så lång tid.
Och vad det får för effekter, du är precis inne på det. Det är människor som har varit aktiva, som står där på bortaläktaren, som är involverade i tifarbete. Det är, 2014 är en vändpunkt, skulle jag säga, i turkisk läktarkultur. Man behöver inte rangordna när det var bättre eller sämre för det är inte intresserad av. Men att det är något annorlunda, det tycker jag att man absolut kan se. Och de här uttrycken, eftersom det också har blivit en naturlig följd av det här, har ju varit en avpolitisering av de uttrycken som finns på läktarna. Förut var det ganska vanligt med politiska uttryck. De har blivit allt mer ovanliga, så att det här med ramserna nu sista veckan som jag sett, det har blivit någon typ av återgång till läktarna som sociala rörelser med ibland till och med politiska krav. Så att det går inte att liksom trolla bort det. För så länge människor är arga utanför arenan av politiska skäl, så kommer de vara arga när de går in också. Det är det visar, tycker jag.
Men nu är vi ju då i en tid där det är väldigt mycket som sker. Alltså du sa att du försöker att hålla den tråden relevant, och det går ju inte att hålla följe med alla uttalelser, alla händelser, alla domar och så vidare. Men nu har vi alltså detta borteförbudet som självklart Fenerbahçe har klagat på. Du har massa centrala politiker som mer eller mindre direkt truer klubbar och supportrar till tausthet, och mitt uppe i detta så har du fortsatt stora delar av både Turkiet och Syrien som trenger kontinuerlig hjälp över flera år framöver. Detta blir ett stort spörsmål, Ekim, men vad sker vidare nu?
Nej, men det som sker omedelbart nu, det är att man kommer trycka på, klubbarna kommer trycka mycket på att fotbollen fortsatt har en jättestor och viktig del i återuppbyggnaden av de här områdena. Det är helt korrekt. Ingen motsäger det. Det gör inte de här oppositionella supportrarna heller. De vill gärna att fotbollen ska spela den rollen. För alla är fortfarande väldigt tagna av situationen. Alltså, nästan alla, eftersom det också finns en jättestor intern migration i Turkiet, så känner alla någon som känner någon som är drabbad. Det är helt oundvikligt i ett land med den migration som finns mellan städer, och där väldigt många till slut hamnar i stora städer. Ofta så blir det ju, de migrationsströmmarna har ju ofta varit att man hamnar lite längre västerut åt gången. Och till slut så är väldigt många vänner, till exempel Istanbul, som inte har jättemycket kontakt med de här regionerna. De känner ju ändå någon som känner någon som har familj, som har vänner i de här områdena. Så att klubbarna och förbund kommer ju trycka på det här. Samtidigt som det antagligen kommer att testas olika typer av åtgärder, som det här med bortaförbudet. Något som uppenbarligen ligger på bordet nu, det är ju det här med att spela inför tomma läktare. Om man kommer, alltså talepunkten just nu är just det här att för att det finns människor som inte klarar av att gå på match utan att, så som regeringen uttrycker att man liksom vanärar de döda. Eller för att de försöker att konspirera eller provocera. Så kommer man ju ha den förevändningen för att men kanske till och med spela inför tomma läktare. Det har ju spekulerats, men det är ju alldeles för tidigt att säga. Det är lätt att liksom slå på den stora trumman och tro att allting kommer bli det värsta också. Jag försöker ändå vara försiktig i att vi får utgå från det vi vet i möjligaste mån. Det finns väldigt mycket spekulationer. Ibland med rätta. Alltså, Turkiet är ett galet land när det gäller politiken och fotbollen. Det har hänt galna grejer tidigare. Bara Pasolik tycker jag är en galen utveckling. Och det finns väldigt mycket utanför fotbollen också som visar att utmanar man den här regeringen så finns det betalar väldigt många ett väldigt högt pris. Så att de här supporterna blir föremål för den här typen av vad ska man säga, väldigt, väldigt hårt tryck. Så kan man räkna med att det kommer fortsätta. Och jag tror kanske att det också kommer att märkas i ren spekulation nu, men jag tror också att det kommer märkas mer slitningar mellan supportrar på de respektive lagens läktare. Alltså att det finns till exempel oppositionella supportrar, men absolut så att de kanske apolitiska eller regeringsvänliga supportrarna kommer känna att de har medvind i och med att deras ledare har sagt att det är provokatörer. Att man liksom känner av trycket redan där på plats av sina liksom, medsupportrar. Och vad som kommer att hända av det, det vet jag inte. Jag hoppas att det inte sker. Men det man kan konstatera är att den ilska som finns, jag var inne på det tidigare också, den ilska som finns, den finns av ett skäl som är utanför arenorna. Då kommer det någonstans kommer det synas på arenorna.
Tack Ekim Çalar för att du var med idag. Jag vill gjenta det vi sa i starten om detta med att göra en insats för att hjälpa till härifrån. Det är ett så stort sprik i vad man trenger hjälp till att det finns på en måte ikke noe, du kan ikke gjøre noe galt uansett vad du gör om det är att sende någon pengar eller sende klær eller vad det ska vara. Men det är heller ikke lätt att finna liksom den ene tingen som vi ska uppfordra alla till att göra. Så det du sa tidigare om att finna något som är viktigt för dig själv, om det är skolegang eller idrott eller vad det är. Gör lite research, finn ut hur du kan bidra till nettop det och vita att det här är inte över på de nästa dagarna, veckorna, månaderna. Det här kommer att ta årevis att göra upp för. Så de som har möjligheten finn på noe langsiktig, hvis man mener alvor. Var det cirka det vi sa i sted?
Det var exakt det. Precis det också. Att även när tidningarna och tv-redaktionerna, när de inte längre rapporterar om det här så pågår den fruktansvärda liksom, sviten av den här tragedin pågår hela tiden. Både i Syrien och Turkiet. Så att, ja, men det tycker jag var en jättebra sammanfattning av ett fruktansvärt läge tyvärr.
Ja, och det må vi huska när vi avslutar nu att vi hisser oss väldigt upp över supporterrättigheter och korrupta politiker och sånt. Det allra viktigaste akkurat nu är livene till självklart de som har gått bort, men speciellt de efterlatta och de som ska bygga upp igen dessa egentligen fantastiska städerna och byarna som har blivit ödelagt.
Självklart.
Og med det så sier jeg igjen takk til deg, Ekim, for at du var med. For de som ikke kjenner til Ekim fra før, så er du jo forfatter av opp til flere bøker. Gjerne om fotball og politikk, ikke overraskende. Det nyeste er fortsatt fotball i krig og fred.
Det stemmer bra, precis. Ofte hamner i fotballsammenheng uten å prate fotball.
Ja, det høres ut som deg. Dette er bøker verdt å sjekke ut, men før du gjør det, gjør ditt for offrene for jordskjelvet i Tyrkia og Syria. Takk for at du har hørt på. Jeg heter Morten Galåsen. Vi er Pyro Pivopod på Twitter og Instagram. Vi høres.